Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Dagens Industris analyspodden. Det är Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med idag har jag min kollega Ulf Pettersson. Hej Ulf!
Hallå Agneta, hur är du stressad inför jul och nyhetshelgerna?
Ja, nu är det en hel del att stå i, men det ska vara skönt att vara lite ledig också här och vila upp sig. Jag hoppas vi slipper den här stökigheten på börsen som vi hade förra julen.
Ja, alltså det är ju många röda dagar här, men det finns några svarta också, så det kan nog hända en del. Det brukar ju faktiskt hända lite grejer precis innan årsskiftet här. Jag kommer ihåg för 2 år sedan var ju den stora grejen när Christer Gardell sålde sina Volvo-aktier till Geely. Det var ju en jättehändelse. Volvo var ju faktiskt på tapeten i veckan också när de sålde sitt japanska bilbolag här till för 22 miljarder eller vad det är. Så det hände en del grejer där ute.
Precis. Har du koll på den affären? De säger ju det själva att det är ingen vanlig försäljning utan mer ett strategiskt samarbete och sådär.
Ja, men det har jag väl lite grann. Alltså de har ägt UD i drygt 10 år. Har väl aldrig liksom blivit någon lönsam affär. Omsätter 24 miljarder och nu säljer man det på 22. Så det är ju en försäljning. Men som de säger också så är det mer än en försäljning, utan de ska ha kvar då ett samarbete med den nya ägaren, och det handlar väl kring framförallt elektrifiering och sånt där. Det händer ju mycket inom personbilsindustrin, men lika mycket egentligen i det tyngre kommersiella segmentet, och då vill man väl så att säga samarbeta kring nya tekniker och sånt där, kan man anta. Och så får vi se vad som händer. Jag tyckte att Volvo var väldigt försiktiga med sin här om att affären inte är klar än och den ska utvärderas och vi kommer att ha ett nära samarbete och sådär. Så vi får se vad som blir av. Men om affären blir som pressreleasen, så är det ju en jättebra affär för Volvo, som då får loss 22 miljarder för en verksamhet som inte tjänar pengar och som med 22 miljarder på en omsättning 24 är högre värderad än Volvos övriga lönsamma delar. Så det, jag förstod att aktien steg några procent på den där affären.
Precis, den är upp nästan 7% i veckan här. Jag kan tänka mig också att det här med att man är lite försiktiga, det har ju med det här med konkurrensmyndigheterna säger också. Slår man ihop de här nu så blir de typ 1 eller 2 i Japan. Så att, men samtidigt så sägs det tydligen att japanska konkurrensmyndigheter inte är riktigt lika tuffa som på andra håll i världen här.
Så kan det vara, för det är ju 3:an och 4:an som går ihop då, och då blir de ju störst eller näst störst på marknaden, och sånt där brukar ju vara krångligt. Det är ju, framförallt, vi kommer ihåg hur det var när Volvo och Scania skulle gå ihop för 20 år sedan ungefär, och hur det blev stopp där. Men det var ju EUs konkurrensmyndigheter, och Japan är lite annorlunda, så vi får se hur det blir av. Men och det är klart att skulle det bli stopp på den där affären så kommer ju Volvo-aktien backa precis lika mycket som den steg nu. Det är ju lite som ditt bolag Loomis här, som föll på en avbruten affär i Tyskland. Jag vet inte om du har koll på den.
Precis, de gick ju ner 6% här, och där var det ju den tyska konkurrensmyndigheten som stoppade där. De köper ett bolag som heter Simon. Det som har, skulle man slå ihop de här två så skulle Loomis få en marknadsandel på runt 33%. Och de blev lite tagna utav det här. De har haft rådgivare när de har gjort den här affären, och man hade inte räknat med att gå på patrull på detta. För Loomis innebär det att det blir svårare för dem att nå sitt mål om en omsättning på 24 miljarder 2021. Det gör ungefär, man tittar på riktkursen, så gör det ungefär 10 kronor ungefär. Man såg Danske Bank sänkte sin riktkurs från 418 till 406 efter det här. Och aktien står nu i 383. Jag gillar ju Loomis, så jag rekommenderade köp på de här i februari. Då stod den i 339 kronor, så den är upp 13% sen dess, så det är inte riktigt lika bra som index. Och den här kängan som kom nu var ju naturligtvis inte kul då. Men de säger själva att det finns andra bolag att köpa där också. Så, men det blir ett litet tempotapp. Man pratar också om att man kanske går in och gör en rättslig prövning av det här, därför man anser då att det är lite orättvist behandlat, så att säga.
Just det, hur är det med Loomis egentligen? Melker Körling AB sålde väl sina aktier där för ett tag sen, är det liksom en, och nu är de ju köptagen då, även om den här affären inte blev av i Tyskland. Är det också en uppköpskandidat, eller är de så att säga så stora i sin nisch att de, att det är de som köper snarare än blir uppköpta, eller när, har du tänkt på det någonting?
De är ju ganska stora nu, är det ju, annars hade man kanske tänkt att G4S med den stora konkurrenten här kanske skulle köpa dem, men de knoppar ju av sin motsvarande verksamhet nu och ska separat notera den, så att säga. Så finns det en del andra bolag som skulle kunna tänka sig, och det är framförallt på andra sidan Atlanten i så fall, om de skulle vilja expandera till Europa här. Men solklar uppköpskandidat kanske inte är i dagsläget, men som sagt, man vet aldrig. Det kan ju också vara ett bolag som riskkapitalister kan vara intresserade av. Du har ju hela det här med stabila kassaflöden och bra tillväxt och såna här grejer.
Ja, det är lite märkligt att det är bra tillväxt, för det var till och med jag som är liksom en late adapter på väldigt mycket, använder ju knappt kontanter längre. Men det är tillväxt i sektorn.
Det är ju, du har ju, Sverige är ju de som är längst fram egentligen vad det är att inte använda kontanter, men man gör ju fortfarande väldigt mycket i Europa, framförallt Tyskland. Sen har du ju väldigt mycket i Östeuropa och tillväxtmarknadsländer, när folk börjar få det bättre, så att säga, så tjänar de mer pengar och använder mer kontanter och såna här grejer. Så att det kommer att vara en tillväxt framöver. Samtidigt adresserar man ju det här att man ska jobba med digitalt. Och det gör man ju redan idag mot butiker och sådant, att man har hittat på smartare lösningar och såna här grejer. I vitvarubranschen så är det här att du har skrivit lite om i veckan.
Just det. Electrolux vinstvarning här i USA. De hade flaggat för $25 miljoner i kostnader för fjärde kvartalet, men det landar på 70 då de håller på att strukturera om fabriksnätverket i USA, ska flytta produktion av kylskåp och frysa till en annan anläggning. Och det där har blivit krångligt, så de backar lite och ska inte stänga ner den här aviserade fabriksstängningen och kommer köra med två fabriker, och det kommer kosta pengar. Så det var en anledning till vinstvarningen, och sen så hade de dålig försäljning till en av sina största kunder också, så det var den andra delen av vinstvarningen. Och så hade de faktiskt en tredje komponent i den här vinstvarningen också. Det var gamla kostnader som dyker upp det här kvartalet till följd att de har bytt ett affärssystem, och det där sänkte faktiskt Electrolux-aktien hela 10%, och det motsvarar 7 miljarder i börsvärde, och vinstvarningen var på kanske en halv miljard mer än vad vi förväntade. Men jag förstår att marknaden blev skeptisk. Dels så var det lite för många anledningar som man undrar liksom, kan det dyka upp mer? Plus att den här fabriksnedläggningen, det var det som skulle göra att vinsten skulle förbättras väldigt mycket 2020. Alltså vi räknar med, eller marknaden räknar med, vinstökning på 50% på rörelseresultat. Och justerar man för årets 2019 års så att säga extraordinära kostnader, så är det ändå ett vinstlyft på 20%. Och det där ser ju ut att vara lite i fara nu då med det här som hände. Så jag förstår att aktiemarknaden tyckte det var trist. Och det här var liksom, 2020 skulle bli liksom Electrolux år med den här avknoppningen av professionella produkter som ska ske första kvartalet, plus ett rejält vinstlyft då. Men nu verkar det som att Electrolux återigen liksom faller ner här. Det är ett bolag som har en historik då. De som har följt med dem i ett par tre decennier vet att det liksom, att det ofta dyker upp grejer i Electrolux, och nu dök det upp en grej här igen.
Ja, så det är typ att avvakta lite med aktien där nu?
Ja, det är det. Jag satt och köp på aktien. Nu är det i sig det är nog drygt ett år sedan. Det blev en bra rekommendation. Den är upp 50% senaste året. Och sådär. Men jag förstår att det är lite vänteläge nu och se vad som händer här. Jag tror att man vill nog läsa Q4 och hur det ser ut. Och hur det ser ut med de här valutaeffekterna och sånt där framöver också. Det finns en del som inte tror att valuta... De har haft en valutamotvind ett tag och råvarupris emot sig och att det ska nog lätta då 2020, men att den här lättnaden kanske inte blir så stor som vi hade hoppats på. Jag tror det var City, analyshuset, eller jättebanken City som var ute och pratade om det också. Så jag vill nog läsa Q4 innan jag vågar ta ställning till om Electrolux köper på nuvarande nivå.
Precis. Sen fick vi faktiskt en annan vinstvarning. Det var det lilla bolaget Qliro som föll 17% här i veckan när deras dotterbolag Nelly, som sysslar med klädhandel så att säga, modekläder framförallt, har väntas visa ett negativt rörelseresultat i fjärde kvartalet. De pratar här om höga lagernivåer, utförsäljningar, ökade försäljningskostnader och en vikande modemarknad. Det känns ju lite deprimerande faktiskt.
Ja, det är det. Alltså, där har ju faktiskt Kinnevik ett ansvar. De äger, vad är det, 40% av bolaget väl, att hantera Qliro. Qliro har ju varit ett sojebarn länge på börsen. De tog tag i det där genom att då meddela att de ska stycka bolaget och börja särnotera grejer. Och nu kommer den här vinstvarningen då till följd av Nelly. Nelly tjänade, jag tror det var 34 miljoner kronor fjärde kvartalet 17. De tjänade 14, 18 och nu om man räknar lite baklänges. De angav inte exakt resultatet för Nelly fjärde kvartalet, men det ser ut att landa på minus 5-6 miljoner kanske. Så då har det varit ett rejält vinstfall de senaste två åren. Och det har ju att göra med den ökade konkurrensen inom detaljhandeln, eller framförallt klädhandeln. Och det märkte man ju även på de andra rapporterna som kom här i veckan från R&B och MQ som redovisade rejäla försäljningsminskningar, både MQ och R&B.
Precis, det ställer ju till oreda också. Som du sa så har de delat upp det här i tre bolag. Du har ju själva Qliro som är de här betalninglösningarna och det här lite Klarna liknande. Och sen har du då Nelly och sen har du en annan e-handels del som erbjuder plattformar bland annat till andra bolag och sådär. Man såg ju värderingar här i våras där många analytiker räknade med att skulle man titta på bolagen var för sig så skulle man få ett sånt här sum of the part-värderingar upp mot 15-17 kronor och nu handlas aktien i 7 så att säga. Så det känns en bit kvar till dess.
Ja, men jag tror som sagt var värdet på Nelly på den tiden. De gjorde liksom 34 miljoner kronor ett kvartal här, fjärde kvartalet. Och när de nu förlorar 6, det där har ju mer än halverats i värde skulle jag säga. Att det här är ju, jag tror det är svårt att få riktigt höga värderingar på e-handlare som inte tjänar pengar nu jämfört med för ett par år sedan. Och sen så tycker jag nog det är rätt att dela upp bolaget här, för det är liksom lite... Det är väl bra, för jag tror att de delar upp det gör de väl, att de har ju sett liksom värderingen på typ Klarna och andra, ska vi säga. Liksom.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Fintechbolag, och det är väl en sån slags värdering man vill få in då på det här Qliro Financial Services. Sen vet jag inte om det och jämföra exakt med Klarna, men det är väl det man har försökt åstadkomma. Men det ser ut att bli krångligare än väntat den här uppdelningen då, med tanke på förlusten, vinstvarningen som kom nu.
Precis, och apropå det här med mode så fick vi försäljningssiffror från H&M här också i veckan.
Just det.
De steg 5, där försäljningen ökade då under den här perioden september till november med 5% till 61,7 miljarder exklusive moms. Och det var förväntat 5,7. Man pratar om det här med att Black Friday kom en vecka senare än i fjol. Och det gör ju då att en stor del av försäljningen då trillar in nästa kvartal, typ en halv miljard. Sådär. Vad tycker du om det här?
Ja, Nils Winge på H&M ringde upp mig faktiskt mitt när jag var i tv-sändningen här efter att jag släppt rapporterna och började prata om. För det kändes ju lite märkligt att inte liksom, aktiemarknaden ska då ha koll på kalenderdagarna här. Och Black Friday var ju väldigt sen här. Den var ju 30 november, 28, 29, 30 november där någonstans. Och då menar jag på att just vad det gäller gäller e-handelsdelen som redovisas den lite senare än. Så de fysiska butikernas Black Friday, den fanns med i siffrorna, men lite av Black Friday e-handel inte landade på nästa kvartal så att säga. Och det är svårt att säga om det, ja, det är så de skriver, så vi får väl se då om nästa kvartal blir lite motsvarande lite bättre då, 500 miljoner kronor, vilket det borde bli så att säga om de följer marknadens prognoser.
Ja, jag tycker väl ändå liksom en försäljningsökning på 5% är bra med tanke på hur det går för flera av de andra klädhandlarna. De kunde vara glada om de hade 5%.
Ja, och det är 5% i lokal valuta, och de har, så det var ju 9% upp i kronor räknat, så resultatrapporten här 30 januari kommer ju redovisa 9% i försäljningsökning. Så, och det är inte dåligt, alltså det är ju senaste kvartalen har faktiskt HR kommit igen riktigt bra, och de här 5% är ju bättre än om det hade varit för några kvartal sedan, eftersom de startar färre butiker nu, så att säga, så blir ju mer av den här ökningen organisk än så att säga nya butiker eller i lokala butiker eller befintliga butiknät, så det är ingen dålig siffra. Aktien steg ju faktiskt lite, den föll lite eftersom siffrorna var sämre än väntat, men sen så, samma dag så rekylerade den upp en del och sådär, så vi får se. Det blir väldigt spännande att kolla in resultatet av det här och vad bruttomarginalen har varit och hur mycket reo det har varit och sådär och hur mycket prispress det har varit. Så men marknaden räknar med ett vinstlyft på ungefär 20% för kvartalet, och det är ju väldigt starkt i det här läget som är i marknaden.
Precis, och aktien har verkligen vänt i år, den är upp 50%. Sämre har det ju gått för en annan klädhandlare då, MQ, som är ner 75%. De kom ju med en rapport här i veckan. De pratade om att det var en sämre start på försäljningen av ytterkläder bland annat. Däremot hade Black Week och e-handeln gått bra. Men de har ändå liksom en försäljningsminskning. De omsatte 373 miljoner i år, förra året var det 402, och vinsten minskade från 9 miljoner till 3. De håller på med en ny strategi här som ska ge 50 miljoner i synergi per år, ungefär 10 i första kvartalet här. Bland annat så inför man nya koncept där man kallar market, att man ska ha butiker där man ska ha second hand, samarbete med myrorna, man ska kunna sitta där och jobba och sånt där. Men det känns ändå som att det är lite motigt.
Ja, det är lite motigt, men det jag tycker man ska ändå lyfta fram här, MQ, det är att de lyckas faktiskt redovisa ett oförändrat resultat trots försäljningsminskningen. Så de här besparingsprogrammen som de har haft igång ett tag och som fortgår biter ändå hyfsat. Sen är det en väldigt jobbig marknad, och den här strategiomläggningen kommer väl kosta lite pengar så småningom. De har väl öppnat tyvärr 3 butiker då med Myrankläder och kaffeautomat och sånt där. Men jag tycker ändå att de håller i kostnaden bra, och framförallt så gör de det bra i förhållande till R&B som vi har skrivit ett par artiklar om här i veckan, där resultatet, som också hade en negativ försäljningsutveckling, men där resultatet så att säga föll dramatiskt. De gjorde till och med förlust här, vilket det här är ju egentligen deras bästa kvartal på året, och så gör de förlust, och där de har så att säga, R&B-ledningen har senaste året eller åren stoppat huvudet i sanden och inte liksom tagit tag i kostnaderna, så på den punkten så tycker jag ändå MQ får godkänt, medans det blir F enligt det nya butikssystemet för R&B.
Ja, däremot så lät det ju ändå lite hoppfullt. Man säger där att omstruktureringskostnaderna börjar klinga av nu, och man väntar för full effekt av betydande kostnadsrationaliseringar framöver och sådär. Ser du någon vändning i den här soppan?
Nej, alltså R&B har ju bättre förutsättningar än MQ egentligen, eftersom de har ett eget varumärke i Polan och Pyret som är väldigt starkt, och det är klart de har ett butiksnät också då i Brothers, men MQ är ju bara en de har egna varumärken i sina befintliga butiker, men det är ändå, de har det tuffare så att säga med de här e-handelstrenden vi har. Så R&B borde ha lättare att vända det. Men problemet är att de liksom inte har De har liksom, tittar man på kostnaderna här så brukar R&B redovisa en vinst på, ja, de senaste 5 åren är det väl kanske på mellan 50 och 100 miljoner på rörelsenivå. Men tittar man längst ner i resultaträkningen så är det inga vinster alls. Och de har en för stor överbyggnad då, att det är för dyrt att driva de här tre koncepten, NK-butikerna, Brothers och Polarn och Pyret under samma paraply. Och man har så att säga dragit på sig väldigt mycket overheadkostnader som jag kan läsa in i alla fall. Och de måste bort. Man måste liksom lägga ner huvudkontoret och liksom ut med kostnaderna på, så att säga, så man får ner kostnader, och de kostnader som måste till i dotterbolagsnivån, då får man väl anställa folk där. Men det är det enda sättet att komma till rätta med det här, för det går liksom inte att ha en sån överbyggnad i ett sånt litet bolag. Jag menar, börsvärdet, det är nästan så att de inte borde vara på börsen längre, utan borde liksom placera sig på ska vi säga First North eller Gamla Aktietorget eller något sånt där, för att få ner den typen av kostnader också, eftersom bolagsvärdet är ju nu, eller börsvärdet är ju nere på 100 miljoner. Så det är liksom, varje krona är en viktig krona i R&B, och då kan man inte hålla på det här. Och jag tyckte Johan Wendel, vår kollega, skrev en helsida faktiskt om R&B idag, där det framkom graverande saker om olika konsultavtal till styrelser som ska vara oberoende, och 8 miljoner för att sparka en vd som ändå ska sitta kvar i ett av dotterbolagen som styrelseledamot och sånt där. Så det behövs en revolution i R&B i form av ny styrelse, ny ledning och nya ägare också egentligen.
Det hände ju lite, ja, i min sektor också, bankerna här. I veckan så kom ju Finansinspektionen meddelade att de ska göra en sanktionsprövning, som de kallade, utav SCB. Då avseende den här baltiska verksamheten, och titta på dem. De har följt rutiner vad det gäller penningtvätt och sånt. Det är mer en sån här formell grej, att de går vidare i sin undersökning. Det kan leda till att de får böter, men, eller också blir det inte det, så att säga. I värsta fall så är maxböterna då 4% av omsättningen, vilket kan vara ge 4,5 miljard ungefär. Och det tråkiga är att det här drar ut lite på tiden. Jag hade hoppats att Finansinspektionen skulle vara färdig med sina undersökningar lite snabbare i början av året. Men nu pratar man om att det kanske drar ut i april. Däremot så kan Swedbanks undersökning bli klar i mars, och jag tror vad myndigheterna säger här kommer vara väldigt viktigt också för hur intresset kommer vara för våra svenska bankaktier under nästa år faktiskt. Och annars så är utsikterna ganska goda. Jag tror vi kan få se en vändning i bankaktier nästa år. Vi har sett nu Riksbanken höjde räntan till 0 nu igår. Man får ett allt större motstånd mot minusräntor. Får vi lite bättre konjunktur än vad man har pratat om tidigare, så kanske vi också får lite högre räntor, vilket är bra för banksektorn. Så jag hoppas vi kan lägga det här bakom oss under nästa år.
Ja, och det hoppas nog vd:arna för de fyra eller tre storbankerna, beroende på om man räknar in Nordea bland Sverige nu, men det får vi väl fortfarande göra. Ja, det tror jag också. Jag tror att det är klart att det är svängiga aktier, eller har visat sig vara svängiga aktier, bankaktierna, men de är lågt värderade, och rimligtvis så bör de ju när det här är över kunna titta på kostnaderna också, för de har ju byggt upp mycket kostnader för så att säga, i samband med den här regelevnadsökningen som har skett, men den borde ju kunna effektiviseras också, det kanske inte redan nästa år, men så småningom så bör de väl kunna minska kostnaderna med digitaliseringen också, och inte bara så att säga få stryk då av uppstickare och sånt.
Precis. Ska vi släppa det här nu med vad som har hänt denna veckan och titta lite, ja, vad som ska hända nästa vecka istället?
Nu kan vi göra. Vad är det du kommer fokusera på?
Jag kommer vara ledig, så jag kommer inte fixera och titta på så mycket. Men däremot måndagen är det ju vanlig börsdag här, så att då händer det lite grejer. Man kan ju få se om det blixtrar till med någon affär också. Det kan ju pigga upp marknaden, så får du lite att skriva om här.
Ja, jag ska jobba både på måndag och den 27, vad det nu, fredag blir väl det kanske. Ja, men det, alltså, det kommer alltså, det är just fastighetssektorn är en sån där, de vill gärna avsluta affärer innan årsskiftet, så där kan vi nog förvänta oss lite affärer. Det har redan dykt upp en del och sådär, och så får vi se vad som händer med det. Behöver bara för att det är en kort vecka och bara jobb måndag och fredag egentligen, så betyder inte det att att det inte kan göras affärer.
Nej, precis. Sen på fredag så kommer ju du och vår kollega Felicia Åkerman här göra årets sista podd. Så då får vi höra förhoppningsvis vad som har hänt under året och spaning inför nästa här.
Precis, det får vi göra. Men ja, det är det. Så det blir en intressant nästa vecka också. Och fram till dess får vi väl önska alla en god jul helt enkelt. Och ja, gott nytt år behöver vi inte önska, men god jul i alla fall och en skön helg till alla.
Ja, det tycker jag vi ska göra här. Och om de nu får lite tid över i julstöket här så kan de ju lyssna på några av våra andra poddar. Makrorådet kommer ju ny här i veckan. Och det finns ju även Digitalpodden och Förnuft och känsla och Smarta pengar och de här. Och vår morgonkoll om man vill lyssna av lite snabbt vad som väntas hänt där på börsen på morgonen.
Just det, det tycker jag ni ska göra. Så, som sagt, va, tack så mycket. Ni har lyssnat på Analyspodden med mig och Agneta. Vi hörs nästa fredag igen och sen så hör ni Agneta och mig säkert i 2020 så småningom. Tack ska ni ha.
Tack ska ni ha. Hej då.
Hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.